Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen.
Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdetformod.se/bonusavsnitt.
Jajamän, trevlig lyssning!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Vad blir det för mod?
Hej! Och välkommen till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig, Elinor Svensson, och med
Johanna Hurtig-Wagrell. Hej! Du är hemma hos mig. Gud vad trevligt.
Med min lilla hund.
Ja.
Hon ska olka från dagis idag för jag behövde sovmorgon.
Ja, gud vad mysigt.
Ja. Det är kul att vara här. Jag har inte varit i din studio sen du gjorde om lite.
Har du inte?
Nej, ni hade ju en skrivbord sist jag var här.
Hade vi? Det var ju gud vad obehagligt.
Ja, jag har inte varit här på 20 000 år.
Nej.
Ett år kanske.
Ja, det måste det varit. Fy fan, vad mysigt då.
Ja, mår du bra?
Jo, men jag mår bra. Vi har ju liksom släppt boken nu.
Yeah.
I onsdags.
Fasad.
Ja, fasad. Och folk utskriver hela tiden att de gillar den. Och det är ju skönt och allting sånt. Men själva veckan inför var kaos. Alltså 100% bara. Så att jag är typ lite att jag känner av mina utbränningssymptom. Men det är alltså, då kunde jag... anpassa mig.
Yeah.
Så det är ändå bra. Så jag tycker det rullar på.
Vad skönt.
Jag tycker det är härligt. Nu kan jag liksom gå lite bättre, du såg.
Ja, visst.
Ja.
Du har tagit bort stygnen idag.
Ja, det har jag fått göra.
Ja.
Gud vad trevligt det var.
Släpp
jag
skulle göra loss. Det är vår.
Ja, alltså jag skulle gjort det i måndags. Det här, nu när vi spelar in det i fredag. Jag skulle tagit bort stygnen i måndags. Och då sa han så här. Nej, du har nog gått lite för mycket. För jag hade inte läkt.
Jag vet inte om du vet det, men jag har släppt en bok.
Ja.
Så då kan man inte bara sitta.
Och min dotter hade 5-årskalas. Och du vet. Så då fick jag gå hem med outrättat ärende. Och nu, oförrättat ärende heter det. Men, och nu fick jag ta bort det. Oj, oj, oj. Ja, nej men fira. Celebrate.
Fan,
och så vidare. Ja, hur är det med dig då?
Ja, vi ska gå igenom min journal lite.
Ja, tack.
Jag har ju varit i kö för ADHD-utredning i ett och ett halvt år. Och nu är det min tur.
Nu är det din tur.
Och när de ringde och sa det så blev jag direkt så här, nej, jag vill inte. Mm. För då hade jag haft lite ångest och så här den senaste veckan. Och jag fattade inte riktigt varför jag hade det.
Mm.
Men jag var väldigt orolig och gick runt och bara, alla hatar mig. Gud, jag är en dålig människa tror jag.
Mm.
Och jag gick runt och kände, efter att vi hade spelat in förra veckans avsnitt och förra veckans avsnitt så gick jag så här, jag måste be om ursäkt på den för att jag är så jävla dålig.
Nej men gud.
Alltså, jag har gått och bara känt så här, fan, alla... Det kan ju inte vara någon som gillar mig. Alltså,
ja.
Det bara byggdes upp i huvudet så vågade jag inte prata om det. För då var det så att tänk om någon säger, ja, men du har varit rätt dålig. Liksom.
Ja, nej, men det, du kan bli bättre.
Ja, nej, men det finns utrymme. Det finns potential för förbättring. Okay. Så jag var jätteorolig. Så när jag ringde så var jag så här, sugen på att bara säga, nej, vet du vad, jag är över det nu. Släpp det, det blir inget.
Men ska jag ta den platsen?
Mm. Ja. Men jag sa ändå ja, för de frågade så om du fortfarande vill. Jag bara, ja det vill jag. Och de bara, okej, då behöver vi samtycke för att kolla i dina journaler. Jag bara, varför då? Så blev det liksom, för det är en sån skräckgrej för mig.
Uh-huh.
Att det finns journaler där de läkare skriver ju, kan skriva ganska unhinged grejer i ens journal. För jag vet att man kan gå in och läsa i sin journal på 1177. Och det har jag varit så nära att göra några gånger som rent självskadebeteende.
Ja, ja.
För jag vet att det skulle stå...
Vad är det du tänker ska stå?
Ja, men alltså, jag har väldigt lätt för när jag går till läkaren, då brukar det vara att jag är väldigt orolig eller väldigt vill visa att det är synd om mig.
Mm.
För det har alltid behövt, typ när jag var liten, så jag tror jag ville verkligen visa att så här, jag är sjuk.
Mm, jo.
Du måste förstå att jag är sjuk, det är väldigt synd om mig, så jag måste vara hemma från skolan eller vad det nu var. Så jag tror att jag blev väldigt ynklig hos läkaren. Och jag är så rädd att det ska stå så här, verkar labil eller verkar svag eller konstiga kläder. Eller vad fan det nu kan stå. Eller, jag vet att de skriver ju såna här grejer som säkert kan vara relevanta. Jo, men jag vet att folk har läst i sina journaler och berättat vad det har stått då.
Oh shit, vad kan det stått då?
Ja, men typ så här... verkar hyfsat normalt fungerande eller något sånt där.
Ja, ja, jo, jo.
Alltså såna grejer och liksom kan klä på sig. Alltså,
ja. Mm. Jo, men sånt står det ju kanske.
Ja, men också om ens, liksom, hur en sinnesstämning verkar och sådär. Mm. För jag har ju också varit inne och fått antidepressiva och sådär. Mm. Så man vet inte vad de... Alltså, verkar...
Är det jobbigt att se sig själv utifrån kanske?
Ja, jag får panik. Det känns som att jag skulle läsa någons dagbok där de har skrivit om mig.
Just det.
Fick panik. Så jag blev så här, varför ska ni läsa mina gamla journaler? Eller ja, det är klart ni får göra det, men varför ska ni göra det? Bara, vi får en helhetsbild av det. Jag bara, åh nej. Ja. Inte en helhetsbild av mig.
Jag kan visa valda delar.
Och jag blev verkligen så, åh nej, de ska gräva i hela mitt liv nu. Och antingen så kommer de säga att jag har ADHD och då är det att jag har en funktionsnedsättning och det vet jag inte hur jag ska hantera. För jag kan ju inte, jag är ju bara sämst. Eller så kommer de säga att jag inte har en funktionsnedsättning och då kommer det vara att
Då är jag bara sämst.
Då är det bara att jag är lat och inte kan lösa allt som alla andra löser jätterätt. Så jag har varit jätteorolig. Så ska jag då lämna för att inleda, kicka igång den här utredningssäsongen. Så skulle jag lämna ett blodprov och övervakat urinprov. Som ett drogtest alltså. Och jag tror att blodprovet är också att de kollar så här långtidsalkohol, liksom levervärden och sådär.
Mm.
För jag antar att de inte kan göra en utredning om man är aktiv missbrukare. Eller
nej,
något sådär.
Precis. Det är svårt att skilja på sak och person.
Verk och person. Det var så kul. Det var så roligt att lämna det här konstiga urinprovet. Ja. För jag lämnade blodprovet först. Jag gillar att lämna blodprov. Jag tittar alltid när de sticker in nålen. Och bara tittar hur de tömmer kopp efter kopp. Jag bara, vad är i mig? Jag tycker det är toppen.
Alltså jag kan se ett rör. Men sen tycker jag att det då blir... Nej, nu är det en samling. Ja. Nej, den är bara på.
Eller hur? Och så just att de ställer det i den här gungställningen. Ja. För att annars koagulerar det. Man bara... kroppen va? Alltså jag tycker det är fett. Ja. Och de är alltid så här, du behöver inte titta. Jag bara så här, stick in den.
Jag vill se.
I like to see the needle enter my body. Ja. Ja, jag tycker det är toppen. Och sen så var hon lite stel. Hon som skulle göra... För hon var så här, du vet, du har fått information om urinprovet också? Jag bara, ja. Hon bara, och att det är lite övervakat. Jag bara, ja men det vet jag. Hon bara, så jag måste ju titta på dig. Jo, alltså jag vet. Jag förstår. Hon var okej. Okay. Som att hon var lite stressad inför det.
Det var hennes första dag med fuck, I'm gonna have to.
Eller så var det att hon tittade på mig och bara, jag vill verkligen inte se henne pissa.
Du vet att jag måste titta på fissenissen.
Alltså så när vi skulle lämna det då. För det första så var jag inte kissnödig, för då hade jag kissat precis när jag gick hemifrån som en jävla idiot.
Mm.
Så jag fick liksom hinka i med vatten och vänta 10 minuter och bara sitta och pressa. Så sen till slut... Jag bara, okej, nu är jag redo att kissa. Ledde hon in mig på en toalett. För jag trodde hon skulle vara i samma rum. Liksom.
Mm.
Och jag var lite så här, ja, det är väl lite awkward, men okej.
Okay. Mm.
Men så ledde hon in mig på en toalett som såg helt normal ut. Mm. Jag bara, okej. Okay. Tänkte så här, ska hon bara stå här? Det är ganska liten toa. Men det var en stor spegel.
Mm.
Bredvid toan och ett litet skåp. Så visade hon då det här lilla skåpet. Här ställer du in koppen med kiss. Så stänger du det, så öppnar jag på andra sidan och tar det där.
Och så tittar genom lilla spegeln.
Det var en spökspegel. Oh, en spionspegel.
Fan, vad sjukt.
Och jag bara, vänta nu. Va?
Ja.
Du kommer vara bakom den här spegeln. Hon bara, ja precis. Så ser jag. Och så kommer jag titta. Jag bara, oh my god. Jag blev så jävla, okej, James Bond.
Men det är ändå skönt för att slippa. Alltså annars är det så här, ska vi ha ögonkontakt hela tiden?
Ja. Eller hur? Kan bli lite svårt att kissa också.
Mm-hmm.
Och liksom, det är svårt att sikta. Ibland.
Ja, de där små kopparna och grejer.
Ja, så det är lite awkward. Så det var toppen. Mm. Men jag blev så imponerad att så
här, den är löst.
Jag trodde typ inte att det fanns i Sverige sådana Nej. Speglar. Jag blev otroligt imponerad. Så det var, nu känns det bättre.
Mm. Fan vad
härligt. Ja, men jag är på toppen humör idag.
Uh-huh.
Men jag tror det är för att jag tror jag har haft mycket ångest för att jag har lyssnat mycket på en podd.
Ja. Uh-huh.
Ursäkta att jag babblar. Men nej. Alltså,
jag tänker inte ursäkta.
Nej, förlåt dig inte.
Skärp dig bara.
Har du hört talas om John Delaney? Dr. John Delaney podcast.
Nej.
Jag hittade den genom att han lägger upp reels också. För den sänds på YouTube också, den här podden. Det är liksom, jag vet inte om han är utbildad psykolog eller något. Jag tror det.
Mm-hmm.
Och så får folk ringa in med sina frågor. Problem. Och så hjälper han dem. Coachar dem liksom igenom det. Och så har han släppt massa best-selling books om så här. Own your past, change your future.
Sounds like a person I would hate.
Ja. Yeah.
Mm-hmm.
Alltså, och så här, how to build a non-anxious life.
Yep.
Och alltså, jag tycker inte om honom.
Nej.
Men jag tycker det är så jävla intressant att lyssna på folks problem.
Yeah.
Jag älskar Esther Perels podcast också. Hon är också terapeut och så får man lyssna på terapisessioner, parterapisessioner.
Mm.
Jätteintressant, men henne älskar jag. Mm. Men, så det är lite komplicerat, för han är så America, yeah, thank you for your service. Oh, säger han alltid till du vet, folk som har varit det jag menar.
Att, yeah.
Han är liksom så himla mycket som jag avskyr. Men också rätt rolig ibland.
Mm.
Lättsam, toppen. Men också fruktansvärt irriterande. Alltså jag kan liksom inte genuint rekommendera den här podden. Nej. För han är också, han kan säga grejer som, du vet, man bara, jag tror du är lite, inte homofob, men lite transfob. Alltså, man är på sin vakt hela tiden när man lyssnar.
Mm.
Som man är med amerikaner. Och jag har lyssnat på den sinnessjukt mycket. Gamla avsnitt. Avsnitt efter avsnitt. Det är det enda jag lyssnar på.
Mm.
Så jag tror att det har gett mig massa ångest. Dels för att folk ringer in med sina problem. Och då tänker jag att jag kanske också har de problemen. Mm. Och alla de felen som han säger att man gör, jag kanske också gör de fel. Jag tror att jag tar på mig.
Just det där, alltså att det är så här felsökning.
Mm.
Optimera ditt liv. Hur ska du bli din bästa? Hur ska du göra för att inte må? Det är min värsta. Jag klarar inte av det. Klarar icke av.
Nej, för jag helvete vad jag tar på mig mycket. Så här, men det är inte konstigt. Jag har problem med det när jag gör så här.
Mm.
Idiot.
Mm.
Så jag ser hur allting i hela livet blir mitt fel.
Ja.
Så nu har jag slutat lyssna på den. Jag mår faktiskt mycket bättre.
Gud.
Så
det är en antirekommendation det här. Never listen.
Den är jätteintressant. Men man, alltså, ta honom med 5 kilo salt. För att, som sagt, jag kan inte helt... jag litar inte på honom helt. Han gillar också att vara så här... låtsas som att han är lite tankeläsare. Mm. Eller typ så här... Let me guess... Your dad left when you were little, right? Nej, alltså lite sån. Alltså att han ska visa hur jävla kingy han är genom att säga.
Det låter som en ny Dr. Phil, bara.
Mm. Exakt. En Dr. Phil med liksom a voice like this. Nej, nej, jag lät som en vocal fry tjej. Alltså, lyssna lite. Bara få en känsla.
Okay. Vad ska jag säga? Testa ångesten.
Ja, fy fan. Mm. Ja, så nu. Jag har tagit mig ur den här mörka perioden.
Ja, men gud, vad skönt att höra. Jättehärligt.
Ja.
Ja. Alltså jag tror att jag ser bara fram emot att jag kan ta en promenad igen.
Mm.
Varit utomhus för lite. Det är så himla skönt, tycker jag. Det är min bästa ångest.
Det är lite som att du har gått in att se mig i det. Sen när du kommer ut så kommer det vara så här 17 grader. När du tar din första långpromenad.
Mm. Det ser jag fram emot.
Och det kommer vara lite så här slå ut på buskarna.
Tyvärr kan jag inte gå i skogen då, eftersom ormarna börjar finnas och... De borde dö.
Men se, har du sett en orm någonsin i Stockholm?
Japp, det är så mycket orm här. Det är
va?
Ja, nej, men Stockholm är kaos.
Mm.
Mm.
Jag trodde råttorna skulle äta upp dem.
Yeah, you wish. Nej, men du vet hur det är. De är överallt. Man kan inte vara någon. Man kan aldrig gå och bada i Stockholm utan att det är en orm där. Och så ska alla hålla på och låtsas. Det är bara en liten snokis. Man bara, gå och häng dig. Vi måste börja döda ormar. Ah, ja, skit, jag ska inte gå in på det. Men det är min konstigaste grej. Alltså vi inte gör...
Ja.
Ska vi dra igång?
Ja, det gör vi.
Jag har fått hjälp av Kristin Wagrell.
Mm. Kickoman.
Vilken överraskelse.
Mm.
Och vi, alltså, vi kommer vara i... Gud, också. Det här var... Det här kommer vara så här effektivt berättat. Du vet ett sånt fall som är så här... Vi har all information, bla bla bla. Men det är aldrig liksom... du får märka, du märker. Men det är hårt alltså. Mm. Okej. Okay. Så vi kommer vara i Hammond, Indiana. Det ligger i... Alltså det räknas som... Att det tillhör Chicagos storstadsområde. Okay. Alltså som en liksom suburbia del av det.
Mm.
Men det ligger i en annan delstat. Alltså för Chicago ligger ju i Illinois.
Just det.
Och där ligger Indiana. Cirka 80 000 invånare. Jag har lite av varje. Det är en del av USAs så kallade Rust Belt. Så gammal industri.
Okay.
Liksom. Samtidigt som en del av det väldigt prestigefyllda universitetet Purdue's campus ligger i stan.
Visst.
Staden är också en av de äldsta i sitt county, så det finns liksom mycket så historiska, mysiga stadsdelar och sånt.
Så det gammal för USA.
Ja, men du vet.
Oh, så gött att tänka på hur jävla... Jag bara så, att ni har ingen historia.
Nej, I know.
You got nothing. De kommer till Europa och bara, oh my god, this building is like so old. Man bara, ja, alltså vi vet. Vi tycker inte det är en grej.
Det är roligt när man är så här, this house is 100 years old. Man bara...
man bara, ja, är det.
Verkligen.
Mina byxor är det.
Ja, det jag vet. Det är därför de tror att det var skitlänge sedan de hade slaveri. Och man bara, det var typ igår. Just so you know. Okej, så 11 september 2003 vaknar föräldrarna till 13-åriga Michael Dennis. Och föräldrarna till 16-åriga James Ragney. Ragney, tror jag det tar. I Hammond. Och de hittar två brev som de pojkarna har skrivit. Där de berättar att de har rymt hemifrån med varann.
13 och... Hur gamla?
13 och 16.
Okej. Okay.
Michael och James är vänner och det var inte helt ovanligt att de var ute på nätterna och hängde runt och rökte och drack och sådär, du vet, it's that age.
Mm. 13 är ju, då får du inte vara det.
Jag var det.
Ja, okej, fy på det.
Ja. Ja, nej gud, alldeles för tidigt, det håller jag helt med om, men jag bara säger att det är kanske inte, har man en kompis som är 16, you know.
Ja.
Men alltså föräldrarna tyckte ändå att det var väldigt oväntat att de valde att liksom rymma hemifrån.
Mm.
Det var märkligt. Så de går till polisen och anmäler dem som försvunna. Men polisen tycker inte... Alltså de får inte så mycket hör såklart. För att polisen är såhär, vadå? De har ju sagt att de har rymt hemifrån. Och de har en history of bad behavior. Alltså
det är så intressant att det är såhär, vi behöver inte leta efter dem. För de har rymt frivilligt. Man bara, men en av dem är 13. Den andra är 16. De det är fortfarande inte vara farligt.
Ja, och såhär, om vi som föräldrar är oroliga så är ju det något.
Mm.
Tänker jag.
De gick frivilligt, det är deras frihet. Nej, de är barn.
Ja, verkligen. De sa ju själva att de drog. Man bara, men vart drog de?
Mm.
Så de, polisen tar sin sweet old time. Det blir inget akut av det. Fallet landar i alla fall efter några dagar då hos sergeant Ronald Johnson. Och han börjar utreda de här försvinnandena på riktigt. Och får veta att pojkarna hängt runt med en man som av kidsen i området kallas för Crazy Dave.
Kul.
Alltså som förälder bara, not Crazy Dave. Not.
Eventuellt inte.
Den här mannen heter egentligen då David Maust.
Crazy David Maust.
If I may.
Han har en titel, den tycker jag vi ska använda.
Mm-hmm. Så han söker lite på det här namnet. Och blir väl relativt förvånad. För att David då tidigare har dömt för mord och vållande till annans död. Och samtliga offer har varit tonårspojkar.
Oh
yes. Så Ronald åker till Davids hus och frågar om han vet var de här pojkarna befinner sig. Men han, David då, säger bara nej, jag har inte sett dem på över 2 veckor. Han verkar liksom inte stressad eller nervös eller så. Och jag säger absolut, kom in och kolla. Så att Ronald går in och kollar runt i Davids lilla hus.
Mm.
Så på ett sätt är han så här, han reagerar inte riktigt som jag trodde. Men han får ändå en känsla av att det är något som inte riktigt stämmer.
Okay.
Men han har liksom inget konkret att gå på ju. Så han pratar med lite andra pojkar i området och får veta då att Crazy David har gett både alkohol och marijuana till Michael och James. Eftersom man vet det då så kan man anhålla honom för contributing to the delinquency of a minor, typ förledande av ungdom, I guess.
Mm.
Och det är ett mindre brott, men det gör att man kan sätta honom i häkte. Han släpps snart mot borgen fast hans hyresvärd betalade. Davids alltså. Så snart efter att han släppts så ringer David upp Ron och säger att han vill komma till stationen och prata. Och Ron bara, yes!
Mm.
This is happening! Men David dyker inte upp dagen efter. Och han har inte av sig för att boka om eller någonting heller. Så att Ron åker ner till Davids arbetsplats som är en liten butik som heter känn på den här. Att den här det här litet ställen, eller 80 000, ja, men du vet, det är ändå det finns en affär som heter Trophies R Us. Det är så specialiserat.
Det är så himla. Fast vi döper det som en leksaksaffär.
Get your trophies here.
Trophies R Us.
Eller hur?
Alltså, jag hade gått dit.
Ja.
Browsat lite.
Gud ja, det måste man väl.
Ja.
Jag med. Trophies R Us. Okej. Okay. Alltså, give me a trophy.
Jag har ju köpt... såklart, några rådjurs troféer. Och så tog jag några från pappas hus också.
Mm.
Kändes fint att ha några djur som han har skjutit i sitt hem. Men Daniel, jag tycker väldigt synd om djur.
Ja,
så när vi spelar Diablo 4 och jag liksom på kul skjuter en get så blir han jätteledsen. Så vi har inte satt upp dem. Jag tror att det är lite för att han inte tycker det känns så jättekul. Liksom. Men jag har liksom, de ligger på hyllor lite här och var. Sen har jag troféer och bara, ska vi sätta upp dem någon gång? Ja, kan vi göra. Men det händer liksom.
Ja, det ska vi göra. Absolut. Ja. Inte nu.
Jag tycker de är så fina. Kan man hänga ett lite halsband på hornen eller något? Och fan vad gött att ha ett uppstoppat djur hemma. Vill inte du också det så säg.
Men jag tycker att det är fint med troféer.
Ja, men uppstoppade djur, vad känner du?
Jag älskar dem. Lite på.
Typ en liten hermelin.
Jo, alltså jag tycker sådana, men det kanske inte passar mig. Så jag tycker inte att om någon har det hemma och det passar deras inredning, tycker jag att det kan vara fint.
Mm.
Men framförallt om jag typ är på museum och sånt, gamla uppstoppade djur, det är det bästa jag vet.
Ja.
Så en björn. Ja, eller en häst. Alltså kan man slåta med en häst? Anita.
Just.
Alltså, jag älskat Anita sedan jag var liten. Ja. Så mycket. Jag kan inte gå på slottet utan att se Anita. Liksom. Det går inte.
Fan vad gött det på sin häst till Anita.
Mm.
Okej.
Okay. Mm. Trophies R Us. Ron kommer dit i alla fall och frågar David om man kan tänka sig att följa med honom för att ta ett lungdetektortest. Och det gör han. Och kan berätta då om vad som hänt pojkarna, vad man vet om deras försvinnande och sådär. Men man märker att det finns liksom stora hål i hans alibi och liksom hans berättelse ändras lite och sådär under tiden. Men han klarar själva lögndetektortestet. Liksom. Han ljuger inte.
Nej.
Men man märker att nu sitter inte allt ihop här som du säger och du har ju faktiskt inte alibi och så.
Mm.
Men man måste ju släppa honom för man har inget annat riktigt att gå på. Och Ron vet inte riktigt hur de ska gå vidare utan fler liksom konkreta bevis.
Men vad är det han berättar då?
Nej men han säger typ bara liksom, nej, de var inte hemma hos mig och jag var väl där och när träffade de senast. Ja, men det var väl du vet, det hänger inte riktigt ihop, men det är liksom inget som man kan se så här, något farligt, men man fattar ju att så här, du säger inte någonting nu liksom.
Ja.
Men så en dag i alla fall så kontaktar Davids hyresvärd polisen. Det var han som betalade borgen för honom. Mm. För han har varit så här, nej, alltså, det är ju det värsta gängen killen.
Ja, men han betalade borgen så blir det så här, why?
Ja, nej, men han har varit så här, verkligen bedyrat hans oskuld och varit så här, nej, nej, nej.
Mm.
Men nu har han börjat då fundera på om han inte missbedömt sin hyresgäst lite. Så 20 november 2003, det är 2 månader efter att Michael och James har försvunnit, så släpps polisen in av hyresvärden i Davids hus när han inte är hemma. Och man söker igenom hela huset och kommer till sist till källaren och där börjar likhundarna som man har med sig markera i ett hörn.
Mm.
Och när man tittar närmare på det så ser man att cementen just där verkar vara nylagd.
Mm.
Så 9 december kommer man på återbesök och har med sig maskiner så att man kan ta sig igenom den här tjocka cementen. Och innan man ens har hunnit komma speciellt långt så känner Ronald en omisskännlig stank.
Mm.
Och under cementgolvet så hittar man 3 kroppar. 3.
Oj.
13-åriga Michael Dennis, 16-åriga James Rogani och 19-åriga Nicholas James.
Mm.
Man får jaga rätt på David. När man arresterar någon så tar det inte lång tid innan han erkänner. Fast i början så hävdar han att en av pojkarnas kompis och hans hyresvärd också varit inblandade. Men det ska visa sig helt 100% vara ren lugn. Men det jag fattar måste, man också lite under tiden.
Jag måste bara säga. Mm. Alltså när man begår sexualbrott mot barn så hamnar man ju på en sex offenders list.
Ja.
Alla måste få reda på det. Men om man har mördat tonåringar och sen går fri, då finns det ingen...
Nej.
För då ska man kanske inte vara i närheten av...
A registered murderer.
Nej. Varför har vi ingen registered murderer list?
Nej, visst.
Please have it.
Ja.
För detta är ju så här, varför går han lös? Varför får ungdomar vara i hans närhet?
Ja, det får man verkligen säga. Jag kommer ju gå igenom hur det har gått till. Och yes på allt det där. Men vi kan väl prata lite om Davids barndom och bakgrund. För det var ju inte hans first rodeo. Alltså all information i princip kommer från David själv.
Yeah.
Det är från hans dagboksanteckningar och sånt. Och hans advokat och ingifta släkting som heter Dory Maust har också bidragit. Hon har gjort kompletterande intervjuer med släkt och vänner och sånt där. Men så att det finns fler som kanske har vägt in. Men man kanske får ta... Alltså vi får i alla fall ha det med oss att mycket av det här kommer från själv.
Äckligt med mördare som skriver dagbok. Alltså hjälpsamt.
Ja.
Kanske. Men i. Då känns det bara som att de vill
det finns något obehagligt att tänka att det finns den texten. Liksom. Så han föds i alla fall 1954 i en liten stad som heter Connellsville i Pennsylvania. Pappa George jobbar för järnvägen. Mamma Eva är hemmafru. George beskrivs som ett fyllo, som om han inte jobbade så var han på barerna däromkring. Och mamma Eva ska ha varit en small bony woman with a fearsome temper som utsatte alla sina barn, men speciellt David, för olika former av misshandel.
Oj.
Eva kan man förstå har problem. Så när han var väldigt liten så kunde Eva bland annat låta honom gå utan mat, lämna honom utan tillsyn, kränka honom med okvädningsord eller slå honom. Och mellan sina utbrott så var han väldigt snäll och bad om ursäkt.
Åh nej, vad hemskt.
Så David tolkade sin mammas beteende som ett sätt att testa hans kärlek för att se hur mycket han kunde stå ut med och ändå älska henne. Och när han fyllde 4 då, på hans 4-årsdag, så hade hon lovat att hon skulle ha kalas och fira honom senare på eftermiddagen. Och så sätter hon honom i en barnstol och sen går hon och lägger sig och sover. Han är 4 och han är fastbunden i en barnstol. This is not normal.
Nej.
Jag måste lägga in det bara. Men han lyckas dra ur sin fot ur stolen, fastnar, hela stolen tippar över. Såklart, för man kan inte lämna en 4-åring så. Och han landar med huvudet först i kakelgolvet. Han svimmar och vaknar först när Eva drar in honom i vardagsrummet. Han börjar kräkas, han får spasmer och allt han minns är att han kan inte se och han försöker fokusera på sin mammas röst som han upplever som irriterad. Liksom. Och sen skjutsas han till sjukhuset och får någon slags behandling. Ingen vet väl exakt vad, men I guess it's standard. Liksom. Efter den här olyckan så blir han mer tillknäppt och tyst och verkar liksom trött och slö. Man kan inte veta att det har hänt något farligt, alltså du vet så, men man kan väl i alla fall veta att något hände med honom då.
Ja, det låter väl lite som en allvarlig hjärnskakning eller något.
Ja.
Hjärnan har ju
påverkats. Han har fått stryk liksom, ja. Och efter att Eva fött Davids lillebror Jeffrey i augusti samma år så hamnar
skaffa
hon...
Skaffa fler barn.
Ja, vänligen. Ja, men då hamnar hon på Chicago State Psychiatric Ward. Och efter att hon har fått lillebrorsan, för det är tydligen mycket komplikationer med den födseln, så får hon veta att hon kan inte få fler barn och då kollapsar hon. Alltså hon får väl någon sorts postpartum. Alltså jag vet inte, jag bara gissar här. Men personalen på sjukhuset beskriver Eva som needy, self-centered och narcissistic.
Mums.
Ja. Och Dory Maust då, som är den här advokaten och ingifta släktingen.
Det är kul att tänka att hon heter Dory Maust. Som är ett dubbelnamn.
Ja, just det. Dory Maust.
Hello, Dory Maust.
Hon hävdar då att Eva lider av ångest, depression och psykos. Så att man får ju en känsla av att Eva har verkligen demoner och är inte så jävla bra som mamma.
Nej, och är rakt av sjuk.
Får man säga.
Ursäktar inget, va? Men
nej, alltså det är bara, det är bara allt är, vad ska man säga... Hon är sjuk och därför, så att säga, så kan hon inte vara mamma.
Nej.
Men trots den här behandlingen då så blir det bara värre för David när Eva blir utskriven från sjukhuset. Plus att George, pappan då, förlorar jobbet 1960 och familjen tvingas flytta tillbaka till Ivas hemstad Wrightsville i Georgia. Som hon hatar. David trivs väldigt bra i Riceville. För han trivs på landsbygden och liksom, han kan vara ute och leka mycket. Han har mer frihet och så. Man kan fatta att det är skönt att bo så om man inte har det så kul hemma. Men de bor bara där i något år innan de flyttar till Humboldt Park i Chicago, som är ett låginkomstområde med dåligt rykte.
Mm.
Och David tycker att stan är väldigt överväldigande med ljud och människor. Och sådär. Det är mycket för honom. Det går inget bra för honom i skolan. De andra barnen mobbar honom för att han är hillbilly. Och så. Så 1962, när David är 8, så lämnar George familjen. Alltså pappan. Han drar. Två jättebra föräldrar.
Ja, men goals.
Verkligen. Och alltså, han var alkoholist och misshandlade Eva, så det var liksom ingen jätteförlust för familjen på något vis. Men du vet.
Speciellt nu när han inte jobbar. Då är det så här. Det är inte så stor hjälp.
Nej.
Någonting.
Nej. Please leave. Enligt David i alla fall så leder det här till att Eva blir ensam och börjar förgripa sig sexuellt på honom.
Okay.
Men här råder det delade meningar. För Davids bror har senare berättat i olika intervjuer att han trodde att Davids lust att mörda kom från att han blivit sexuellt utnyttjad av en släkting som väldigt liten. Så okay. Jeffrey påstår alltså att det är inte Eva utan en annan släkting som har begått sexuella övergrepp. Alltså, det är svårt också med den typen av minnen och vem som vet. Alltså, det kanske är båda eller vad.
Mm.
Men ja. Och hade det bara varit så att David hade sagt det här och inte begått massa mord sen, så kanske vi hade kunnat ha en annan diskussion om det. Men right now så känner jag att vi behöver ändå se att det finns andra berättelser.
Men det är alltid så när man pratar om att en mördare har begått har blivit utsatt för sexuella övergrepp. Att man är så här,
ja.
Ska vi ge honom det? Och sen så bara, fast det handlar inte om,
nej.
Om att man ger någon en out. Men,
nej,
det
men vi måste säger kanske ge honom, alltså det, jag tycker att man kan se att han inte heller vid sina sinnes.
Mm.
Riktigt. Och hans minnesbilder av hur hans liv har varit är kanske påverkade av fantasier också.
Mm.
Där, jag vet inte. Det bara känns som att man måste ändå säga att så här, det kan vara så, det kan vara så inte.
Eller hur? Mm. Det är väldigt svårt att lita på. Mm. Speciellt när de ska sitta och berätta sin historia. Alltså jag vet ju att poliserna frågar också. Men det är ändå så här, ska du sitta och berätta om din barndom nu när du har mördat 3 till?
Ja.
Ja,
och samtidigt så är det så här, ja men please do let us know. Mm. Så att vi fattar grejen. Men,
ja, alltid kluven.
Ja, men så i alla fall en annan berättelse som Jeffrey och David berättat på ganska olika sätt är en historia om när de gick till parken en dag. Enligt David så smet han ut från huset för att han hade mardrömmar, och han tog med sig då sin lillebror Jeffrey till parken. Och när Jeffrey försökte nå en boll nära en liten sjö som anlagt där, så råkar han ramla i. När de kommer hem så blir Eva jättearg på David, men han får inget särskilt straff. Och nästa dag så säger hon att de ska åka på en liten utflykt, bara hon och David. Och så tar de bussen genom stan och hamnar utanför portarna till Cook County Hospital. Och där lämnas David själv i ett rum i flera timmar för att sen bli flyttad till Chicago State Hospital Psychiatric Ward. Som tydligen också fungerar som någon slags barnhem för barn vars föräldrar inte kunde eller ville ta hand om dem.
Va?
Den avdelningen saknar all tillstymmelse av vård och kärlek. Och barnen som lämnas där får ofta väldigt illa.
Hur gammal var han då? Typ 7 eller?
8 va?
8.
Tror jag. Eller kan det ha varit 9-10 någonstans. Mm. Det är svårt med timelinen här. Men Jeffrey ger en lite annan bild av vad som hände den där dagen i parken. Och enligt honom så försökte David dränka honom i den där lilla sjön. Men han lyckas inte. Och det är inte heller första gången som David försöker ta livet av sin bror.
Oh.
Det här är ju inte helt ovanligt. Det behöver inte vara något fel på barn som det här händer med, vad jag förstår. Men okay. Det är väl läskigt och så i alla fall.
Att man försöker döda sitt syskon?
Ja.
Va?
Åh
Oh, gud. Jag har aldrig varit med om det.
Vad nej, inte jag heller. But who knows?
Ja.
Jeff har också berättat att David, alltså jag ska inte säga att jag vet, jag bara så att jag har läst att så här, det kan bli, alltså när man får ett nytt syskon och det kanske inte är så lätt hemma och sådär, så det kan slå fel liksom.
Mm.
Man är ett barn, man förstår inte.
Ja, nej, det är ju sant. Det är någonting att ta tag i vilket fall som helst.
Ja, och som sagt, det skulle ha hänt tidigare. Att han har försökt döda sin lillebror. Och man fattar kanske att mamman då är så här, for all her faults, inser att så här, det här går inte längre.
Mm.
Jag får ta den hjälpen som finns. Även om den hjälpen är fruktansvärd.
Var hon likadan mot Jeffrey?
Det vet jag inte.
För det kan ju också vara att han blev någon slags favoritgullis.
Ja, you never know.
Det händer ju ibland.
Jeffrey har också berättat att David vid ett annat tillfälle när han bara var 6 år gammal såg en ekorre i parken och tog sitt baseballträ och slår skiten ur den här ekorren.
Åh, gud.
Jo, 10 igen. För vid 10 års ålder då så blev han inskriven på Chicago State Hospital. Mm. Och därför har han stannat sedan i 13. Då kan han inte vara kvar längre. Pengabrist eller om det är någonting med att han är 13 så han inte kan vara kvar. Men han, i alla fall, man försöker skicka hem honom. Men Eva vill inte ta emot honom. Så han tvingas flytta till ett hem för pojkar som heter Julig Children's Home.
Mm.
Som är, aldrig är bra. Men här trivs han förvånansvärt bra. Enligt egen utsaga då.
Det är kanske bara.
Nej.
Nej.
De här pojkarna håller på med lite skumma lekar. Och igen här får vi också komma ihåg att det finns fantasidelar av hans hjärna tror jag.
Mm.
I vissa källor så står det att han blir sexuellt utnyttjad av en pojke som hotar att liksom outa att han har suttit på mentalsjukhus innan.
Okay.
Men andra källor säger att det inte handlar om regelrätta övergrepp utan att pojkarna typ mutar varann för att få ta på andra. Alltså att de gör det mot varann liksom för att de får ganska lite nurture. Jag tror att det kan vara både och.
Mm.
Jag vet inte om man måste välja källa där riktigt. Så det kunde liksom vara, man kunde muta varandra för att typ så få röra någons hud eller få en kyss eller en kram. Det låter ju fruktansvärt bara. Mm. Men man lekte också en lek som pekar på att inte allt var så oskyldigt. Men Kicka har skrivit en grej som jag måste säga att jag, du vet hur det är med källor för olika saker. Var kommer den här informationen från? Och det är lite mörkig.
Mm.
Det här kan ju ha varit en lek som inte alla lekte utan har uppfunnits och påtvingats av andra, av David själv.
Mm.
För det här var en lek han gillar.
Okej.
Okay. Leken och lek, herregud. Den heter Knockout. Går ut på att en pojke stryper en annan pojke tills han svimmar. Eller låtsas svimma. Och då får man, citat, göra vad man vill med honom.
Ja. Yeah.
Okej. Okay. Han har själv erkänt att han har överdrivit saker som han berättat om Julig. Men det är ganska tydligt att det är under de här åren han vidareutvecklar sin lust att skada och döda andra människor.
Mm.
Så att jag tror mycket av den här jätteobehagliga känslan av vad fan höll, vad hände på det där barnhemmet kommer från att han kanske börjar begå övergrepp på andra pojkar.
Och det fanns position. Utrymme för det liksom. Att bara härja fritt.
Ja.
Och bara vilken känsla av kontroll man kan ha.
Mm.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Så under sommaren 1969 så får han svåra skov med en röst som säger åt honom att skada de andra pojkarna på hemmet. Han ville putta dem från taket eller hålla deras huvuden under vatten och sånt. Och den här rösten blir allt mer hotfull. Men han säger själv att han håller emot. En av hans bästa kompisar, Dani, blir hans första offer. För en dag bestämmer sig David för att dra ut en sladd från väggen och lägga den runt halsen på Dani och dra tills det börjar bubbla blod runt läpparna på Dani.
Åh, gud.
Mitt i det här raseriet så släpper han repet och få tag på Donnys liksom helt lealösa kropp och börja be om ursäkt. Det är så jävla mörkt det här.
Mm.
Men efter den här incidenten så skickas incidenten, men ja, du fattar, skickas David tillbaka till Chicago State Hospital, men han rymmer ganska snart. Här finns det också lite delade meningar om vad som händer sen. Vissa säger att David var så pass omöjlig och hotfull att Iva vägrar ta emot honom när han ber att få komma hem.
Mm.
Andra beskrivningar som kanske är mer detaljerade säger att de skickar honom till släktingar i Georgia istället. Och att det var här man fick idén att skicka in David till armén. För det är det som händer sen.
Thank you for your service.
Yep.
Oh, gud.
Han är bara 16 så han är för ung. Och han har suttit på mentalsjukhus. Så att armén är liksom en no-go för honom. Men mamma Iva hjälper till att fylla i hans ansökan och ljuger om hans ålder och hans bakgrund.
Mm.
Så att han får komma med i alla fall.
Alltså på något sätt kan jag förstå viljan. För det känns ju som, jag vet inte, det finns ju säkert många som har blivit straightened out, turned from boys to men in the army.
Mm.
Och det är så här, jag har inget jag kan göra. Liksom.
Men hon verkar ju också vara, det verkar inte som att hon eller är någon man kanske litar på.
Nej.
100%, men jag kan ändå förstå motivationen där liksom.
Mm.
Men han får i alla fall en plats då på kockutbildningen för armén i Kalifornien. Och en dag så ser han två pojkar som kommit in på basen för att tjäna lite extra pengar genom att putsa militärernas skor.
Mm.
Så han går fram till dem och säger, ni får $20 om ni levererar ett brev åt mig. Men istället för att ge dem brevet så lurar han med dem till ett avskilt fält där han kastar omkull den äldre pojken och tar stryptag på honom. Så klämmer han hårdare och hårdare och känner a rush of power, intimacy and pure emotion. Tydligen. Den andra pojken har sprungit efter hjälp. Men David var så upptagen av den här känslan att han brydde sig inte om han blev upptäckt eller inte. Enligt Dory Mouse då så är David schizofren, men han får aldrig den diagnosen officiellt, så att jag vet inte, det är bara hennes ord.
Mm.
För hon har någon sorts konstig teori om att det är därför han inte kan släppa en känsla. I don't know.
Mm.
Men till slut så får han i alla fall fatt på sig själv och släpper den här pojken som enligt honom då fortfarande är vid liv. Så går han till barackerna. Och han väntar i veckor på att någon ska komma och ställa frågor om det här eller något. Men det är inget som händer.
Mm.
Man vet faktiskt inte om han dödade den här pojken eller inte. Det finns inga bevis för att den här pojken finns.
Okej.
Okay. Vi vet ju inte ens om det har hänt, helt ärligt.
Nej.
Men
hade han dödat honom så hade det väl funnits någon försvunnen pojke eller en kropp eller...
Mm.
Kan man ju tänka sig.
Mm. Men det är Kalifornien. Det finns ju några stycken.
Mm. Just det.
So maybe. När Iva blir intervjuad efter Davids dom. Som kommer komma senare. Så sa hon att om han var skyldig till morden på tre pojkar. Så fanns det säkert ett otal andra offer. Som han inte hittat än. Och det ligger nog något i det. I alla fall. I januari 1972. Så tar han den här köksexamen. Då skickas till Frankfurt i Tyskland. Och där blev han kompis med många av officerarnas barn. För de är mycket närmare honom i ålder. Än de andra. Han var bara 18 då. Och de brukar hänga på den lokala bowlinghallen. David är väldigt duktig på bowling. Och är med i arméns lag. Och var liksom, ja, men blir lite kingen för de här yngre tonårspojkarna. De tycker han är rolig och cool. Och så. Man fattar ju verkligen. Äldre kille som ändå är armén. Liksom.
Mm. Och som hänger med dem.
Ja, och som är skitbra på bowling.
Det är nice. Coolt.
Han låter dem ofta åka med på sin motorcykel. Eller sin, han lånar den av armén. Tog med dem på olika joyrides runt Frankfurt. Två av pojkarna som blev särskilt fästa vid David, enligt honom själv, var 15-åriga Trevor och hans yngre kompis Jimmy som är 13. Sen säger David då att han blir irriterad över Trevors beteende. För enligt David så brukade han och de här pojkarna leka the knockout game med varann.
Mm-hmm.
Yeah, right, bitch face.
Mm.
Och Trevor och Jimmy vill leka hela tiden och låtsas liksom svimma nakna i hans säng. Och när han inte gjorde något med dem så kallar honom för tease. Man bara, nej. No, this never happened.
Eller, nej.
Nej.
Jag tänkte säga, eller vad vet jag, men sen bara, nej.
Ja, men verkligen kickar bara, det är inte så troligt att de skulle anklaga, alltså en 15- och 13-åring skulle anklaga en 18-åring för att inte antasta dem tillräckligt mycket. Nej. Och Trevor var tydligen värst då enligt David och försökte hela tiden få Davids uppmärksamhet. Kastade sten på hans fönster mitt i natten eller snodde hans motorcykel och sådär. Så David bestämde sig för att mörda Trevor. rimligt.
För han ville ju typ det, för han fick, han ville bara ha uppmärksamhet. Ja.
You don't know anything about anything.
Nej.
Det är verkligen en person som inte har förstått någonting av hur världen fungerar.
Nej, och liksom försöker förklara det med sin hjärna.
Ja.
Bara, ah, så de var så här, nej, kom igen, jag svimmar ju. Ja,
du vet vad som är mest troligt.
Ja.
Och det är det här.
Crazy Dave, du vet vad du heter.
Verkligen. It's Crazy Dave. Ah, är han rolig eller? No, he's crazy. I alla fall. Problemet var då att när David går till bowlinghallen för att mörda Trevor så blir han distraherad av en rolig bowlingmatch. För det hände ju. Så då glömde han bort de där mordplanerna. Och sen när han lämnar bowlinghallen på kvällen så kom mordsugan tillbaks. Då hade Trevor redan. Han hade redan åkt hem.
Han hade redan åkt.
Han hade redan åkt hem.
Det var tråkigt.
Men då står Jimmy där. 13-åriga lilla Jimmy. Och vill åka motorcykel. Så han, David går och hämtar ett par skosnören och sen åker han och Jimmy ut på Frankfurts gator. Han stannar i ett litet skogsområde i en cul-de-sac och hoppar åtvändsgränd, va?
Yep.
Och hoppar av motorcykeln och börjar anklaga Jimmy för att sprida rykten om honom till officerarna.
Okej, okay, så han kanske har försökt hinta lite om ett beteende för att kanske få hjälp.
Så kan det nog vara.
Vad är det för rykten att sprida?
Jimmy skulle enligt David då ha sagt att han var no good. Well, you're not. Sen släpar han Jimmy till ett träd, binder fast honom med skosnörerna som han har tagit med sig. Och Jimmy stammar fram ursäkter. Han bara, jag har inte sagt någonting. Jag trodde vi var vänner. Och så svimmar han för att han är så rädd. Säger han. Och då tar David det som han är svimmat. Då kan jag göra vad jag vill. Så han tar upp en lång bräda som låg på marken och slår så hårt han kan mot Jimmys kropp flera gånger.
Åh, gud.
Det rör sig faktiskt aldrig om sexuella övergrepp. När det kommer till honom. Alltså det är ju det, men det är bara våld.
Mm.
Om du fattar. Det är, som är, så, det är något som är så... Det blir inte värre, jag bara säger. Alltså, så att han bara... det är det som är att go-to. Han bara slå honom.
Mm.
Sen tar han Jimmys sönderslagna kropp, drar in den i skogsdungen och släpper den där. När han förstår att Jimmy är död. Jimmys föräldrar blir jätteoroliga när han inte kommer hem. Börjar fråga runt bland hans vänner och de säger att Jimmy brukade hänga med den här kökspojken då, som har motorcykel. Och militärpolisen tar upp det och frågar ut David vad han vet om Jimmys försvinnande och han bara blånekar. Och en månad senare hittar man Jimmys kropp. Då tar man in David på ett förhör till. Och då börjar han prata. Men då hittar han på någon historia om att de har varit med i en motorcykelolycka. Och det är så Jimmy har dött och att han var så rädd att säga något om det typ.
Mm.
Att det inte var meningen. Och av någon helt sjuk jävla anledning så tror man på den här storyn.
Yeah.
Så David döms till vållande till annans död och skickas tillbaka till USA och får sitta ett par år på Federal Prison i Fort Worth som tydligen är i USA då fängelsernas Rolls Royce om man jämför.
Okay.
Det är ett lite enklare fängelse i alla fall.
Mm.
I fängelset så träffar David en kille som heter Luke. De blir kompisar. Kanske blir de mer än kompisar. Det är svårt att veta exakt vad de är. När David släpps från fängelset 1977. Han får early release för good behavior. Så flyttar han och Luke in tillsammans i ett hus i Georgia. Och David säger att han älskar Luke. Men han kan inte sluta tänka på att skada honom.
Mm.
Så efter en blöt kväll ute på byn så gör han slag i saken. Då ligger Luke däckad. Och då ställer han sig med en kniv över honom och hugger honom i magen.
Åh, oh, herregud.
Och så får han så här panik. Avbryter sig själv. Ringer 911. Och Luke som har varit dyngrak och däckad fattar liksom inte vad som har hänt. Så när David bara, nej du kom hem med ett knivsår i magen. Så är han så här, okej.
Okay. Mm.
Sen så flyttar de till Chicago.
Jag kan också fatta att man tror på det för att
gud, ja.
Man tror ju inte att någon...
Varför skulle man inte tro på det?
Det var varför bor ihop? Varför
tänk om Johan bara... Älskling, du kom hem och hade brutit benet.
Mm.
Då skulle inte jag bara, nej det var du. Mm. Det är en helt bizarr tanke.
Eller hur?
Men de flyttade i alla fall till Chicago och David kan inte hålla sig igen då. Från att hota och försöka mörda Luke och då fattar Luke liksom.
Oh.
Så Luke lämnar David men anmäler honom aldrig. Så David går vidare till nästa offer, 14-åriga Brian. Han lurar Brian att han är fotograf, han ger honom alkohol och marijuana. Och ett ställe de kan hänga i utbyte mot, citat, explicita foton.
Så att han var 14.
Mm. Just det, men det här är ju faktiskt... Efter ett tag så börjar han också våldföra sig på Brian. Och det här pågår i 3 månader då, tills Brian flyttar från området.
Mm.
Men han kan inte släppa tanken på att mörda Brian.
Okej.
Okay. Så han åker till hans nya adress och väntar utanför. Där ser han inte Brian utan han ser en annan pojke som visar sig vara Brians kusin. 15-åriga Donald. Donald hoppar in av någon anledning i Davids bil. Efter, jag tror att han lovar honom pengar. Eller liksom typ du får sälja droger åt mig. Någon sån grej.
Mm.
Men han tar honom istället till ett övergivet stenbrott. Och de hoppar ur bilen. Tar med sig några öl. Sätter sig vid en sjö där i närheten. Och när Donald blivit full och har svårt att försvara sig så knuffar David honom till marken och slår honom medvetslös. Och sen tar han en kniv och trycker in den i Donalds mage.
Mm. Det är så bisarrt att han är så här, fan jag vill verkligen mörda Brian.
Ja!
Att det är så här, det han kan det är så inte separat, släppa det. Det ska vara någon som litar på honom och som bryr sig om, som han har en relation med.
Jag måste mörda en pojke nu.
Ja, och sen så bara, men nu är hans kusin här. Nu har jag ändå bestämt mig för att göra detta idag.
Ja.
Så det går typ att byta ut det, men det blir typ inte riktigt samma grej, känns det som.
Mm. Sen när han har huggit honom i magen så stannar han kvar och ser Donald drunkna långsamt i sjön medan han ropar på hjälp. Ja. Och så efter att polisen hittat kroppen några dagar senare så tar man in David på förhör. Och han nekar till allt, släpps på fri fot. Sen åker han ner till Texas.
Men
och efter en vecka där så hittar han ett gäng pojkar vid sidan av vägen. Och han lyckas lura med sig en av dem till ett motellrum där han binder pojken och slår honom med ett järnrör. När pojken dör inte, men den där händelsen gör att David överlämnar sig själv till polisen. Liksom till att bli anhållen. Och han erkänner det här överfallet och säger, alltså samtidigt som han snyftar, att han trodde att han hade mördat personer i Chicago också. Han säger att han får blackouts och att han har svårt att veta exakt vad som hänt när han har varit våldsam.
Okej. Okay.
Så kan också vara att han inte vill erkänna att I know what I'm doing.
Mm.
Liksom. Väl i häktet i Chicago så försöker han ta livet av sig 2 gånger. Och han förklaras oförmögen att genomgå en rättegång. Och skickas då istället till Elgin Medical Center. Där han får diagnosen borderline. Han bara, that's not enough dudes.
Mm.
Så, det är en sån himla slaskdratt av liksom diagnoser, är det inte det?
Ja, alltså ibland är det bara så, ibland är det som att de bara, något är det.
Ja. Ja, det är något som är lite, det är upp och ner med honom.
Vi pallar inte fråga mig nu, vi säger det. Men jag visste inte att den var, för detta måste vara 70-tal.
Mm.
80 kanske.
Ja.
Är den så, har den funnits så länge? Det känns som att borderline...
Den är lite ny.
Ja. Ja, det känns som att den kom liksom sent 90-tal.
Jag tror att det är för att man börjar prata om det mer nu på ett sätt som, för emotionellt instabil heter det nu. Och det är ju, nu är det en diagnos man kan få utan att vara helt galen liksom. Ja, men du vet.
Man behöver inte vara crazy.
Det på den tiden känns det som att man använder den som så här, du är ju inte klok.
Mm.
Borderline.
Visst.
Eller hur?
Mm.
I alla fall, läkarna säger att han lider av depression, ångest, suicidala och homicidala tendenser.
Homicidala tendenser.
Homicidal tendencies.
Mm. Mm. Jag har bara aldrig hört det.
Det kanske man inte säger på svenska.
Jag tror man säger det.
Visst, så låter det sig att vi säger det. Annars, jag skriver till Kiki.
Skriv hat.
Hat och hot. Och hot. Shut up, Christine. Under flera månader får David behandling i form av terapi och medicinering. Mm. Och när han väl kan stå åtalad för mordet, när man tycker att han är fit to stand trial, på Donald, så erkänner han sig skyldig och yrkar själv på dödsstraff. För han är så här, han säger själv, det är det enda som kan stoppa mig. Det är det enda. Kill me.
Det har jag typ aldrig hört, känns det som.
Nej.
Då är det mig.
Domaren håller inte med, utan han får istället 35 år i fängelse plus time served. Så den tiden som han suttit häktad och varit på Elgin Medical Center räknas alltså in i strafflängden. Mm. Under fängelsevistelsen så får David flera gånger chans att tala inför The Parole Board for Early Release. Som det, alltså försöka då få ett bild. Det har man ju inte i Sverige, men alla fattar vad jag menar, va?
Mm.
Men han vill inte. Han säger att fängelset är en trygg plats där han inte kan skada andra och han borde inte få släppas ut tidigare.
Mm.
Men plötsligt då efter 17 år så ändrar han sig och 1999 så släpps han från fängelset. Ja, så 82 år åkte han. Då släpps han. Och då är han tillbaka i Hammond. Eller vi åker tillbaka till Hammond dit han flyttar 2003. Och han börjar jobba på Trophies R Us. Och den här 19-åriga killen som heter Nicholas James börjar jobba där på Trophies R Us. Och han är just den typen av kille som liksom David gillar att närma sig och utnyttja. Han ser dem som en underdog typ. Han börjar köpa öl och droger till Nicholas och bjuder hem honom och sådär.
Underdog som är liksom utsatt. I en utsatt, sårbar situation.
Ja, han kan komma åt honom helt enkelt.
Mm. Underdog.
Ja, jag vet. Jag gillar inte det där.
Mm.
David säger att de har ett citat tumultartat förhållande.
Nej.
Det har de ju naturligtvis inte.
You do not have the right to say that.
Nope. David tycker att Nicholas är en dålig kompis för att han tar öl av David och går och dricker den med sina kompisar istället. Man bara, well, you're an old, really weird dude. Och har förmodligen begått övergrepp mot honom, så just shut up.
Yeah.
Men i alla fall, David bestämmer sig för att mörda Nicholas då. Så fredagen den 2 maj så bjuder han hem Nicholas till sig efter att ha lovat att ta med honom till ett boat party. De pratar lite och när Nicholas går där nere så är David så här, kan du blunda? Och Nicholas är tydligen van vid att David överraskar honom med presenter, så att han tycker inte det är konstigt. Så han blundar och då tar David upp ett baseballträ i metall och svingar med all kraft mot Nicholas huvud. Och när han har slagit honom flera gånger så inser David att det blir messy i rummet. Och sen han lägger plast på golvet och försöker skydda det. Då ser han att Nicholas fortfarande är vid liv. Men istället för att ringa 911, som han ändå har gjort förut, så sätter han sig lugnt ner i en stol med en öl och ser på medan Nicholas långsamt dör. Men efter ett tag blir han ändå lite uttråkad, så han stryper honom till döds. Och sen bär han ner honom till källaren och begraver honom i det där hålet som han förberett nere i källaren.
Mm.
Nicholas försvinnande märks knappt. Det är så hemskt. Mm. Han blir anmäld saknad, men polisen gör inte så mycket för att hitta honom. Han hade väldigt svårt. Han var väldigt ensam, får man gissa på.
Fy fan.
Mm. Så 5 juli 2003 så kör då Crazy Dave till en av Hammonds offentliga pooler. Gissningsvis för att det är massa unga tonårspojkar där.
Mm.
Och en av pojkarna börjar prata med 13-åriga Dennis. Som han lovade skulle få jobba för honom med liksom att leverera grejer till olika ställen. Väldigt vagt. Men du vet, yeah. I can get your job kind of thing. Så Dennis hälsar på hemma hos David och då får han öl. Han får röka, han får se på tv hur mycket han vill och sådär. Efter ett tag börjar Dennis ta med sin kompis James. Det är 16-åriga James då. Och de, såklart, det är skitkul för dem att vara där och få dricka öl. Och så har tydligen David en pet snake.
Mm.
Jag trodde att jag hatade honom. But I didn't know the extent.
Mm.
Ja, men de tycker det är kul att leka med den jävla pet snake. I alla fall. En dag börjar David gräva ett nytt hål i sin källare. Dubbelt så stort som det som han grävt till Nicholas. Och David tror väl att det är han som har sagt sen ni borde rymma hemifrån. Så de gör det. Yeah. De kommer hem till honom klockan 9 på morgonen den 10 september 2003. De åker och äter frukost och sen spelar de poker och dricker sig fulla och sådär. Och när pojken har däckat så tar han ett rep och stryper först James. Lindar in honom i silvertejp och släpper ner honom till hålet. Och sen vilar han en stund innan han stryper Dennis som han slänger ner i samma hål.
Mm.
Och när han blir åtalad för morden på Nicholas, James och Michael säger han sig först vara oskyldig, trots att han erkänt då.
Perfekt.
Men när han får en plea deal presenterad för sig som betyder att han inte får dödsstraff utan han får 3 livstidsdomar istället, så tar han den och erkänner sig skyldig. En månad senare så tar 51-åriga David livet av sig i fängelset.
Mm.
Och det var det.
Åh, herre jävla gud.
Eller hur? Jag kände det generellt, alltså du vet när jag gick igenom det så jag bara, det bara fortsätter, det är liksom inte, det är bara staplar av skit.
Mm.
Så jag ber om ursäkt för det. Men
jag tänker också mycket på hur i princip alla jag känner hade kunnat dö på det här sättet.
Mm, mm.
Alltså hur man, när man var 13, 14, 15, 16. Det var så jävla viktigt för en att liksom göra sig sin lilla frihet från sina föräldrar. Att,
hur många konstiga människor var i friend groups ibland? Alltså,
eller,
vet.
Hur? Eller hur? Och så här, nu är det någon äldre här. Och, men det är nice för han fixar sprit och han är väldigt generös med det.
Ja.
Och vi kan vara hemma hos honom. Ja. Och man kan inte ta sig dit med kollektivtrafik, men han kan köra oss. Fan vad sweet. Mm. Man bara... I could have died so fucking much.
Ja, nej men gud. Gud, ja.
Och bara fan vad gött att prova att bli full ordentligt. Alltså ja. Bli redigt jävla redlös. Man bara nej!
Men jag tänker på dem man kände också som kanske man fattar så hade inte helt lätt hemma.
Mm.
Och som var ganska utlämnade till så här kompisgrupp. Och du vet, det var inte så jävla lätt. Alla var inte så jävla snälla på högstadiet. Du vet, det var ju hårt liksom. Som man visste drack för mycket och sånt.
Oh.
Vilka kände de? Hur lätt var det att bara komma in som äldre och pick them up?
Ja. Yeah.
Mm.
Alltså helvete vad sårbar man är i den åldern.
Mm.
För det är så jävla naturligt. Det är väl instinktivt liksom att man börjar skära av gränserna från familjen och göra sig sin egen lilla människa liksom. Åh fy fan vad hemskt.
Det är också det som jag tycker är obehagligt med. Jag tittade på den här Quiet on Set, heter den så va?
Ja, dokumentärserie. Vad fan är det nu då? Jag har hört en titel.
Det handlar mycket om, det handlar om barnstjärnor.
Just det, Nickelodeon.
Om, ja, och du vet, det toxiseri där och vad som var jobbigt och så. Men då, det var ju också det att 3 pedofiler jobbade där samtidigt.
Mm, det är klart de gjorde.
En av dem.
Vad ska de annars jobba? Det är deras drömjobb.
Exakt. Kom ihåg det. Det kommer vara fler pedofiler runt barn än där det inte är barn. Men i alla fall. Och en av dem dömdes då för övergrepp mot ganska små tjejer. 9-10 års åldern.
Mm.
Ja, men den andra hade, och den här killen var med, han var en stor stjärna på Nickelodeon då.
Mm.
Och när han blev våldtagen av den här pedofilen då, så hade han groomat honom väldigt, väldigt länge. Och så blev han våldtagen när han var 15 då, tror jag.
Mm.
Och det blev inte alls lika stor grej.
Hon la sitt huvud med en fot och jag bara dog.
Ja. Det bara passade inte riktigt in.
Nej. Jag bara, ni min! Alla bara, ursäkta.
Det är en hund här. Nej, men det blev inte alls lika stor grej i media. Och han blev inte alls lika vilified. Det var många som ställde sig på hans sida och sa nej, men han skulle inte gjort det här om inte han blev liksom frestad.
Ew, led on.
Och eller det här då? Är liksom en 15-årig. Och det är många som tror. Ja, det är samma när det gäller tjejer. Jag bara insåg att det där känner jag igen.
Ja.
Det där sättet att tänka. Att om en tjej är 15, då är ju hon lovligt byte typ.
Mm.
Men det handlar så mycket om grooming och det handlar så mycket om att man fortfarande är utsatt och liksom ny i världen.
Mm.
Nej, du kan inte som vuxen gå in och ha sex med en 15-åring. En 15-åring kan ha sex med en 15-åring.
Om det kommer ett lagförslag som föreslog att man får ha sex från att man är 15. Det, så är det ju. Men för att det finns maxgräns på partnern. Att det ska vara, man får max vara 19.
Ja.
Hade du varit för det då?
Gud ja. Men jag är också väldigt restriktiv.
Ja, men jag
nej, men jag
för att 15-åringar...
Nej.
Man är så liten.
Ska du ha sex med äldre människor så får du vara lite äldre. Du måste upp i 18.
15-åringar, dessutom som du sa med liksom högstadiet, hur jävla utsatt det kan vara.
Mm.
Och hur jävla mycket man bara längtar efter bekräftelse.
Ja.
Man kunde göra vad fan som helst utan att tänka på konsekvenserna.
Ja, men den här killen blev fullständigt groomad och våldtagen. Alltså, du vet, det var ett fruktansvärt situation för honom. Men det här,
ja, och jag menar inte tänka på konsekvenserna som att det är ett eget fel.
Nej, men det finns ju olika typer av situationer. Mm. Men man ofta så tycker jag att man ser inte det som lika hemskt.
Nej.
Men det där har ju fått fruktansvärda konsekvenser. Och var fruktansvärt när det hände. Alltså,
gjorde man inte det i USA? För där är de ändå så...
Nej,
18 is legal.
Alltså han blev ju sparkad så, men sen fick han andra jobb. Och då vet jag. Nej, det blev inte alls samma.
Fy fan.
Så jävla coolt den där killen att vara med.
Den kanske jag ska se.
Ja, den var bra.
Jag har blivit lite bättre på att kolla på dokumentär. Jag kollade på Russell Brand-dokumentären efter att du hade...
Den är inte heller så jävla kul. Det var också en 16-årig tjej där.
Mm.
Mm.
Ja, man blev inte på så gott humör.
Nej.
Men nu är det vår, så nu ska man passa på att kolla på sånt skit kanske. Man är immun.
Nej gud, kolla om The Office bara.
Ja,
hörrni, tack så mycket för den här veckan.
Ja, tusen tack.
Jag kanske ska dra mina kärlek, herregud.
Ja, bra jobbat Johanna och Kick. Kicken i Poodles.
Ja, just det. Oh, nej, inte klokt.
När jag var sidekick på ett program på P3 så så var Adrian Broberg programledare.
Mm.
Så han kallade mig sidekicken i Poodles.
Det var
helt otroligt.
Okej, källorna var CBS News, Chicago Tribune, Psychology Today och Murderpedia.
Oh yeah.
Yes. Alltså, jag vet att hon också har lyssnat på podden Serial Killers. Mm. Men det vill hon inte ta med. Hon tycker den är så tönt.
Jag kan ju hinta om att på torsdag bonusavsnittet som kommer. Oj, vad många källor jag har. Hör jag har aldrig haft så många källor.
Shit.
Ja, ja, så nyanserad bild.
Spännande.
Det kan ni tagga för. Och de lyssnar man alltså på om man är Acast Plus-lyssnare. Annars hörs vi på måndag igen.
Mm, det gör vi. Okay. Ha det gött nu.
Hej då!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.